Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna funmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
Hej Eva och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack.
Tack så jättemycket, superroligt att vara här.
Du har ju instiftat sockerfria dagen och den går av stapel den 12 oktober varje år och den närmar sig nu med stormsteg här för årets upplaga. Och jag tror nog att alla människor har hört att socker inte är bra och att man behöver minska sin konsumtion av det. Men vi tror inte att alla verkligen har förstått varför det här med socker är så himla viktigt. Så att idag så tänkte vi har bjudit tillbaka dig till podden. Och vi tänkte att vi skulle ägna det här avsnittet åt att ha typ en grundkurs i socker. Så att man verkligen förstår varför det liksom inom situationstecken tjatas så mycket om socker där ute. Och till exempel varför det här med socker inte bara är någonting som är viktigt för någon som är överviktig. För det tror jag kanske också är en vanlig missuppfattning där ute. Så är du med Eva på att vi kör ett socker 1.1 avsnitt idag?
Absolut.
Ja men härligt. Och de flesta av våra lyssnare tänker vi, de kan det här. Men vi tänker att det här kan vara ett bra avsnitt också att dela med nära och kära och andra som kanske inte har förstått det här också. Så att det är vi superpeppade för.
Ja, det är jag med.
Men först såklart Eva, ska du få presentera dig för våra lyssnare och berätta vem är du och vad gör du?
Ja, men mitt namn är Eva Mörk och det är jag då som är hälsoingenjören. Och det innebär att jag kombinerar min tekniska bakgrund som civilingenjör från KTH med en gedigen utbildning inom näringslära, funktionsmedicin och också certifierad beroendeterapeut inom mat och socker. Och jag arbetar nu som författare, föreläsare, inspiratör och driver en utbildningsplattform som heter Elitista. Som vill ge hälsokunskap som förändrar din framtid.
Ja, men det gör du verkligen Eva.
Tack.
Ja, men om vi ska börja här nu då. Så man har ju börjat höra det här begreppet metabol ohälsa lite mer i samhället tänker jag, och det kanske främst var i samband med covid, för då hörde man ju ofta att det var de metabolt ohälsosamma som drabbades värst. Men det här med metabol hälsa, vad är det respektive metabol ohälsa? Vill du förklara grunderna?
Ja men absolut, för att jag tror att förstå vad metabolism är, det är på något sätt grundläggande om man ska göra en hälsoförbättring överhuvudtaget. Och det är ju så här att en vuxen kropp består ungefär av 37 biljoner celler. Och varenda cell av de här 37 biljoner cellerna, de behöver energi varenda sekund livet ut. Och man skulle kunna säga att det var så här livet uppstod. För det var alltså en encellig organism som flöt runt i havet och kunde med hjälp av näringen då och syret började producera energi till en cell. Och sen tog det faktiskt flera miljoner år innan man lyckades producera energi till flercelliga organismer. Och nu sitter vi här och Och då kan vi liksom producera energi till
37 biljoner
celler. Herregud. Ja. Och då är vi människor, tänk dig liksom elefanter eller ännu större djur då. Så det här är liksom grunden, att alla de här cellerna behöver energi varenda sekund livet ut. Och den här energin kan man ju antingen då få genom att man äter. Och då använder cellerna energin från maten man äter. Eller så kan man få det från det lagrade fettet. Och våra celler, de har egentligen bara... De kan använda två energikällor. Det ena är glukos. Så alla celler i våra kroppar är gjorda för att använda glukos. Och vi kan använda fett som bränsle. Så det är de två det är. Så att metabolism handlar alltså om vår förmåga att omsätta det vi äter till energi till våra celler. Och gissningsvis så kan man ju säga att när man föds så har man ju en fungerande metabolism, så att säga. Då har vi en bra förmåga att omsätta det vi äter till energi. Men det är när vi förstör den förmågan. Vi kan alltså inte längre energiförsörja celler. Det är då man då pratar om metabol ohälsa. Och det säger sig själv också att de här metabola sjukdomarna, fetma, typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, att de går då i den metabola ohälsans spår. För att om du inte längre kan omsätta du äter till energi, då lyder vi fortfarande under fysikens lagar, det vill säga energin måste ju ta vägen någonstans, och det gör den lagras i form av fett.
Så att fett, och den kommer inte de biokemiska processerna till godo som det ska, som ju också behöver den här energin för att
alla processer
ska fungera.
Nej, precis. Och då måste energin finns ju ändå där, men de kommer inte till godo. Och då måste det lagras, och det gör det i form av fett. Så att liksom fetma då, eller om man säger, när man lägger på sig, man börjar kanske få fett runt de mindre organen. Det är det första tecknet alltså på att metabolism inte riktigt fungerar. Det vill säga, nu har vi fått en försämring. Nu kan vi inte omsätta det vi äter till energi till cellerna längre, utan nu lagras det.
Och vilka är de andra klassiska tecknen på det här med metabol ohälsa?
Ja, men det finns ju några tecken. Att bukfetma är ju nästan det första tecknet, och det behöver inte synas utanpå, utan man kan vara inre förfettad men inte ha så mycket underhudsfett. Så det är det första tecknet. Sen finns det några starka liksom metabola markörer, där blodsockret är en av dem naturligtvis. Vaknar man med högt blodsocker på morgonen, det kallas för fasteblodsocker. Och det är ju när man har fastat en hel natt, och då tittar man ju på hur mycket energi finns i blodet då när man inte har ätit på 12 timmar. Om det är högt, och egentligen är det över 6 millimol per liter, då definieras det alltså som prediabetes. Och över 7 så definieras det som diabetes. Då är det ett tecken på att fast du inte ätit på en hel natt, så har kroppen fortfarande ändå inte kunnat göra av med den glukosen som finns i systemet till cellerna, utan det ligger kvar. Och på samma sätt är ju höga triglycerider också en väldigt stark markör. Och triglyceriderna är ju våra liksom fettsyror då, som finns i kroppen. Och har man höga nivåer av triglycerider, det är samma enhet, millimol per liter, så är det också ett tecken på, det är också, kroppen kan ju också använda det som bränsle. Det är för mycket energi därmed. Man har inte kunnat göra av med det heller.
Så att om för mycket triglycerider bara simmar omkring där i blodet, då är det ett tecken på att kroppen har inte kunnat liksom använda det.
Det kanske är en överproduktion då, vet, från levern, att levern skjuter ut mycket triglycerider. Och sen också om man då har lite av det som man kallar för det goda kolesterolet. Nu tycker inte jag att det finns så mycket ont eller gott egentligen, men HDL då, om det är lågt, så det är också ett tecken på att man har någon form av metabol rubbning. Och slutligen är det ju blodtrycket. Högt blodtryck brukar också vara en väldigt stark markör. Så det här kan man ju mäta. Så man behöver inte hålla på och gissa, utan mät det där, så ser man ganska snabbt var man är egentligen på den metabola skalan.
Och det är väl ganska bra att göra det, för att de här symptomen, ja, men som fetma eller prediabetes eller diabetes typ 2, då har det gått ganska långt.
Ja, men det har ju det. Och liksom, om man säger att man föds frisk, det är få 10-åringar som får en hjärt- och kärlsjukdom, så bara vår moderna livsstil gör ju att vi långsamt då glider ner för det jag kallar för den här metabola skalan. Men det tar ju, det kan ju ta 10, 20, 30 år. Jag menar, diabetes typ 2 kallas ju för åldersdiabetes, så att det kanske börjar komma då 50, 60 års åldern. Medan nu för tiden så finns det faktiskt ungdomar redan som drabbas av typ 2-diabetes. Så att hela vårt samhälle, den miljö vi lever i, gynnar liksom inte vår metabolism. Så att det finns allt, det finns, jag tycker man har allt att vinna att förstå det här och testa det här, för att kroppen vill ju läka, den vill ju kunna energiförsörja sina celler. Så gör man rätt saker så brukar det här kunna reverseras, men det är klart att det är svårare ju längre tid har gått och ju sjukare man har blivit.
Mm, och det där är det ju viktigaste i hela allt, man kan göra någonting åt det, och det kommer vi tillbaka till.
Ja.
Men om vi backar tillbaka från början, vad händer i kroppen när vi äter socker? Och när vi pratar om socker i det här sammanhanget så pratar vi ju inte bara om det så här uppenbara godis, kakor och läsk, utan alla kolhydrater som mer eller mindre blir socker i kroppen. Eller hur?
Ja, och där tycker jag det är viktigt att man liksom ändå skiljer på kolhydrater och kolhydrater och har en viss nyansering. För som jag sa, att alla våra celler i kroppen, vi har ju ändå nästan 37 biljoner celler, de är gjorda för att använda glukos som bränsle. Alltså vår hjärna älskar att använda glukos som bränsle. Det är vi gjorda för det. Och många kolhydrater, om man pratar om dels stärkelserika grönsaker, pasta, ris, bröd, det innehåller ju bara glukos. Så äter vi det, då går ju glukosen ut i blodet och sen ska det in i cellerna och där ska det användas som energi. Men sen finns det ju liksom sammansatta kolhydrater också. Där kanske laktos är också en kolhydrat, och det är en glukosmolekyl och en galaktosmolekyl. Men dricker man mycket mjölk till exempel som innehåller laktos, då spjälkas det naturligtvis, och hälften där är ju glukos som kroppen då kan använda som bränsle. Öl, maltos, det är ju 2 stycken glukosmolekyler som sitter ihop. Och det är därför öl kallas för flytande bröd, för då har du ju dina 2, det är mycket glukos i det. Och så har vi ju vitt socker, och vitt socker innehåller ju alltså en glukosmolekyl och en fruktosmolekyl. Och det är där det skiljer.
Mm. Ja, vi ska prata mer om det också. Om man då inte har en bra funktion i sina celler och använder det här, vad händer då?
Ja, det här är jätteviktigt att förstå, att man måste verkligen skilja på de som har en fungerande metabolism eller ämnesomsättning. De personerna kan ju omsätta det de äter till energi till cellerna. Och där klarar ju kroppen naturligtvis att ta hand om en viss mängd glukos, så att säga. Vi rör ju oss och cellerna behöver ju det. Men ju sjukare man är, alltså ju sämre metabolism man har, då hör man ju nästan på ordet, desto sämre förvåga har man ju att använda det man äter till energi. Och just då glukosen, äter man mat som innehåller väldigt mycket glukos, oavsett om det är i socker då som innehåller hälften glukos, hälften fruktos, eller stärkelse som innehåller långa, långa kedjor av glukos, då blir det ju mycket, mycket energi i blodet alltså när man äter det. Och då har man då en försämring. Man kan inte använda det. Då är ju risken att man belastar systemet och man får de här lite högre blodsockernivåerna. Och glukosen måste ju ta vägen någonstans, och det lagras.
Och vad händer om man inte får ner blodsockret i kroppen? Om man går med konstant höga blodsockerhalter?
Ja, det är därför gränsen då för prediabetes ligger på 6 millimol per liter. Och då ska ni veta att det är i Sverige gränsen ligger. I USA ligger gränsen på 5,6 faktiskt. Så att vi har en lite högre gräns än amerikanerna. Så det är inte samma över hela världen. Och över 7 då så är det diabetes. Men kroppen tycker ju inte om... Det är farligt för kroppen att gå med höga blodsockernivåer under lång tid. Nu pratar jag inte liksom några timmar innan det kommer in i cellerna. Utan nu pratar vi liksom i dagar och veckor och år. Och då är det som att ta en flaskborste alltså och rispa i dina blodådror. Och då säger du risp, risp, och då bildas det ju små, små inflammationer i dina hjärt- och kärlväggar. Och de minsta partiklarna där i LDL-et som lätt kan oxidera om du har mycket LDL fastnar ju där, och där har du början till din infarkt eller hjärt- och kärlsjukdom.
Så när vi äter socker, då ökar ju sockerhalten i blodet. Ja. Och blodet ska ju inte vara för sött. Därför då är det den här faran med att det rispar. Det är liksom toxiskt för våra blodkärl. Så berätta lite om hur är det tänkt att det ska gå till? För som sagt, glukos är ju ett bränsle för oss.
Det är bränsle, och det egentligen säger det är att kroppen vill ha en jämn energiförsörjning till alla celler hela tiden. Den vill inte ha jättemycket och sen väldigt, väldigt lite, utan den vill känna sig trygg med att veta att jag får energi och det finns energi, men det finns inte för mycket och det finns inte för lite. Så när du då äter mat som innehåller väldigt mycket glukos och inte liksom mycket energi överhuvudtaget, då är det ett signal till kroppen: nu finns det jättemycket energi. Och finns det jättemycket energi, så måste ju kroppen snabbt få in det i cellerna, för det gör ju ingen nytta i blodet. Det måste ju in i cellerna, det är där det ska användas. Och då är det risk att kroppen grips lite av panik och verkligen trycker in all glukos direkt. Och då får man ju helt plötsligt väldigt lite energi i blodet. Och då har man fått ett blodsockerfall. Och då reagerar kroppen också. För kroppen vill ju inte vara utan energi. Och det är där det berömda suget sätter in.
Just det. För då är det ju insulinet som liksom sprutas ut för att vara liksom nyckeln för att cellerna ska öppnas upp och ta emot den här energin, det här sockret.
Precis. Insulin är ju en förutsättning för att cellerna ska kunna använda glukosen som bränsle. Så ju mer glukos du äter, desto mer insulin behöver du. Men vissa människor, de är väldigt, väldigt insulinkänsliga. De behöver liksom bara en droppe insulin och så säger det slurp, så åker allt glukos in i cellerna och kan användas som energi. Och det är väldigt bra att vara insulinkänslig. Medan andra människor, de kanske behöver dubbelt så mycket, 3 gånger så mycket, 5 gånger så mycket, 10, 15, 20 gånger så mycket insulin alltså, för att få in samma mängd glukos in i cellerna.
Men jag tycker det där är så himla viktigt, för jag tror inte folk förstår det.
Nej.
Jag brukar säga när jag pratar med patienter att ja, om du äter en liten kaka, en normal person som har en bra metabolism, ja, så ger det gör inte så mycket. Det räcker att promenera, ja, lite efteråt, så är det där borta. Men för dig kanske det är att det är som en halv tårta.
Precis, det är som en halv tårta. Och personer då som är vad vi brukar kalla insulinresistenta, och det är att kroppen svarar inte längre på insulinet, så den behöver mer och mer insulin för att få in liksom samma mängd glukos.
De står liksom och bankar, ja, på cellerna, bara skriker.
Och det kommer liksom inte in bara. Där blir man drabbad väldigt hårt, för det kan inte liksom ta, om man säger att man skulle ha haft några så här svullardagar då man bara på semester, man äter bara kakor och godis. Då kan en person då som är insulinresistent gå med förhöjda insulinnivåer i flera veckor, du vet, innan det går tillbaka. Medan en frisk person är tillbaka efter någon dag. Och det ser man ju också. Det finns människor kan ju gå upp i vikt något kilo efter semestern. Men så fort de börjar äta som vanligt igen så normaliseras det där. Men är man då insulinresistent och har den här metabola rubbningen, då spelar det ingen roll att man börjar äta som vanligt. Utan då har man höga insulinnivåer under lång tid.
Och det är det som signalerar till kroppen. Lagra fett.
Ja, precis.
Lagra fett.
Så man kan aldrig jämföra sig med någon annan faktiskt. Det här är verkligen att man måste hitta sin egen, vad man är på den metabola skalan. Och om någon säger åt dig så här, ja men gör som jag äter lite av allt eller något sånt. Ja men det är bra för dig, för du kanske har en frisk metabolism. Eller du kanske är ung, du kanske har mycket muskelmassa, du kanske tränar mycket. Men ska du jämföra dig med någon, då ska du jämföra dig med någon med samma kroppsbyggnad och samma problematik. Du ska ju inte, har du lätt att lägga på det, så ska du inte jämföra med någon som aldrig går upp ett gram. För de har förmodligen en helt annan insulinkänslighet.
Mm. Nej, men det är väldigt individuellt.
Ja, väldigt faktiskt.
Jag hade en sån där supertydlig erfarenhet av blodsockerfall. Jag åt för mycket chokladkaka.
Mm.
Och sen så drygt en timme efteråt så blev jag så trött att jag var tvungen att gå och lägga mig och sova middag.
Ja.
Berätta vad som hände med mig då, Eva.
Nej, men jag tror att du är väldigt insulinkänslig. Och det är därför man kan må väldigt dåligt. Alltså, det här har ingenting med vikten att göra. Inga kroppar tycker om de här fluktuationerna. Det vill säga att man ska få in jättemycket energi och sen så lite energi. Så när du äter den där chokladkakan, då fullkomligt chockar ju du hela din kropp. Alltså, det kommer in så mycket glukos i systemet som den förmodligen inte är van vid. Men eftersom du har en fungerande metabolism så får du snabbt in, du får snabbt in det i cellerna, men nästan lite för snabbt. Du vet, du är väldigt känslig, så ditt liksom blodsocker, det bara störtdyker. Och då är du liksom där nere, du blir jättetrött och du har ju väldigt lite energi då i kroppen så att säga. Eftersom allting har ju bara försvunnit.
Ja, jag blev ju jättetrött helt enkelt. Men även då att om jag nu har ett bra insulinsvar och så är ju det här fortfarande ingenting som är hälsosamt för kroppen att det här händer, eller hur?
Nej, och du kan utarma det. Och även liksom, om man säger, du är frisk nu, men om du åt en chokladkaka om dagen och började dricka Coca-Cola varje dag och sådär, då lovar jag dig att om 10 år så är den inte lika frisk som den är nu. Så att man kan verkligen förstöra en frisk metabolism genom att hela tiden, du vet, småäta, äta mycket mat som innehåller mycket glukos och belasta systemet. Så var rädd om med din metabolism.
Ja, eller hur? Men sen är det ju en stor stress för kroppen att bara råka ut för det här också.
Jättestressande. Kroppen vill verkligen inte ha mycket energi och lite energi och mycket energi och lite energi. Den vill ha en jämn och liksom en jämn energiförsörjning. Den vill inte ens ha en hög jämn kurva liksom. Den vill ha en låg jämn. Den ska ligga ungefär mellan 4-6 millimol per liter.
Och där förde du mina tankar till någonting som jag tycker är väldigt vanligt när jag träffar människor. Det är ju det här att man har fått höra att det är bra att ha ett jämnt blodsocker. Och därför har man ju då fått rådet att äta mellisar flera gånger om dagen. För att just hålla blodsockret jämnt. Men det man har missat då, det är ju att jag då håller ju ditt blodsocker på en jämnt hög nivå.
Ja.
Beroende på vad det är du stoppar i dig förstås. Men vanligtvis så är det ju vanligt typisk liksom mellismat, mackor och vad det nu är liksom. Men vi vill ju hålla den på en jämnt lägre nivå.
Ja, och det är faktiskt ett jätteeffektivt sätt också att förstöra sin metabolism. Alltså även den friskaste människa, och förmodligen klarar ju ungdomar det lite bättre. Men när man börjar komma upp i åren så är det ju svårare om man småäter. För varje gång vårt system fungerar ju så här. Du äter och du lagrar. Alltså så fort du stoppar någonting i munnen så är det en signal till kroppen att nu måste vi höjer insulinet. Nu ska vi försöka lagra den här energin som vi äter. Det vi inte gör av med, det lagrar vi. Och du äter inte och du bränner. Du kan ju aldrig bränna lagrat fett samtidigt som du äter så att säga, utan det sker mellan måltiderna.
Så att vi behöver ha lite utrymme mellan måltiderna för att komma in, kunna börja bränna vårt det som redan finns
där. Och jag brukar kalla det för metabol flexibilitet. Att det är väldigt viktigt att ha en kropp som är metabolt flexibel, och det innebär att den ska kunna snabbt växla mellan de två energisystemen, glukos och fett. Mm. Det vill säga, när du äter och får i dig glukos, då kan ju kroppen bränna det. Det är den ju ganska bra på. Men när du inte äter, då måste du ha ett system som snabbt då ska kunna gå över och börja bränna fett.
Mm.
Det lagrade fettet. Och då får du också en jämn energiförsörjning hela dagen. Men är du inte metabolt flexibel, som många metabolt sjuka är, då har du alltså en kropp som egentligen bara kan bränna glukos. Så när glukosen är slut, då kommer du inte åt din lagrade fett. Alltså kroppen är inte van att bränna fett. Och då är du ju sugen. Och det då äter du ofta, det är inte kokt torsk du äter liksom, utan då är du ju sugen på någonting som innehåller snabb energi, alltså kolhydrater. Det vill säga, din kropp är alltid tillstånd där den bränner glukos, men den går aldrig över på fettförbränningstillståndet.
Och just när man får de här liksom energidipparna som jag då när jag åt för mycket chokladkaka. Nu somnade ju jag, vilket ju var tur kanske. Men annars så är det ju ofta så att när man får den där energidippen, det är då man blir liksom sugen. Kroppen bara skriker ju efter någonting att stoppa i munnen då.
Kanske du hade tagit en bit choklad till.
Eller hur, då hade jag tagit en bit kaka till kanske.
Ja, bara för att få upp energinivån.
Eller hur? Så det är ju också så här att hur man äter, det kan ju också hjälpa en att slippa de där sugen och dipparna. Eller så äter man på ett sätt som bara hela tiden driver på det där suget liksom. Och det är då den här liksom att hela tiden, hela livet, varje dag behöva använda viljestyrkan. För att bara, nej, nu ska jag inte ta. Den kampen kommer jag aldrig vinna.
Man vinner aldrig det. Så liksom knepet är hela tiden att minimera suget. Och minimera suget, det gör man genom att inte få några så svängningar på blodsockret. För det är svängningen som är den signalen till kroppen att nu finns det lite energi, nu måste du äta. Så att du får inte samma, det måste ju ni märkt också, att när man håller det på en låg jämn nivå, då kan man bli hungrig, men det är inte så att man måste äta en påse Polly liksom, utan man kan hantera det. Man kan tänka, ja men jag kan äta 2 ägg liksom när jag är hungrig.
Eller hur? Ja, ja, det är sån stor skillnad.
Och det tänker jag också så här, att om det då är så att man någon gång, du var inne på så här, man äter lite godis eller så på semestern, ja, eller man har unnat sig någon helg, ja, liksom, då känner man ju ganska snabbt att ja men dagen därpå, då blir man ju också lite sugen på det där.
Ja.
Så att det är ganska snabbt som man kan liksom trigga igång det. Men om man bara liksom kan äta rätt då, ja, så kan det ju också gå över. Sen så kan, behöver man ju inte tänka på det där längre.
Nej, det alltså, är liksom som en, det är som en befrielse, för man blir, kan ju bli helt tankebesatt av socker och processad mat när man kommer in i den här negativa loopen.
Ja, det vet ju, du har pratat många gånger om Lotta i podden, hur du liksom brukade tänka på.
Ja, ja, hela mitt liv var liksom tanken på, nu var inte jag sockerberoende, men jag var nog väldigt nära liksom, att kom det någon tårta fram på fikabordet på jobbet,
då blev du glad.
Ja, och sen tänkte jag på det, när ska de skära upp tårtan? Ska de sluta prata snart? Ja, nu har de skärt upp, kan jag ta en bit till?
Ja.
Eller stod det en godisskål framme? Ja, titta, nu går hon fram och tar. Undrar om jag kan gå fram igen. Undrar om det finns lakrits kvar?
Ja.
Eller finns det, du vet, hela tiden.
Ja. Jag kunde till och med tänka när jag såg en film och sen så åt paret middag och sen blev de osams och gick. Då kunde jag tänka, men maten då? Ni har inte ätit upp liksom.
Ja.
Ni ät upp först och sen liksom.
Precis, ni kan ju inte bara lämna det där. Nej, men eller hur? Nej, men det var väldigt mycket som bara kretsade kring det där. Och nu, så, och vi kommer att prata mer om vad man ska äta, men att nu är man ju fri. Alltså det är en frihet. Att, och det märkte ju du också, eller hur? När vi jobbade mycket ihop tillsammans, Victoria. När det var lunch, då var det lunch.
Ja, det gick ju inte att gå över liksom 5 över 12. Då var det bara, nej men nu måste jag stänga ner allting.
Ja, nej men mitt hela system la ju ner. Mm. Då var det bara så här, nu måste jag ha lunch. Och nu istället så tuffa jag går. Så bara, ha, klockan 2. Ja, men jag kanske måste äta nu. För annars kommer jag bli hungrig om någon timme.
Ja.
Och där i början när vi jobbade tillsammans mycket hemma hos varandra. Då var det också verkligen så här på eftermiddagen. Nej men nu är det ju dags för någonting litet. Det var någon liten raw foodboll. Eller någon kanske hade lite mörk choklad hemma. Eller lite nöt. Eller någonting.
Ja.
Tills att nu när vi har lagt om kosten så bara, nu tänker ju inte ens på
det. Och det var inte så här, vi sa väl det så här, men gud, vi har ju inte gjort det på så här, vad hände? Det var inte något medvetet, det bara blev inte så.
Ja, och vi åkte ju, jag och Martin åkte ner på TV, vi bilade ner till Europa. Och då var vi så här, du vet, att vi packade lite grejer, lite ölkorvar och någonting. Och sen åkte vi liksom 16 timmar. Och vi stannade egentligen inte, vi åt ingenting. Och vi tänkte inte på det överhuvudtaget. För att man får ju inte de här suget egentligen när man bara äter lite ölkorv på vägen ner. Då var det någon som sa, men gud, i bilen, då måste man ju sitta och äta hela tiden. Men vi tänkte inte ens på det.
Ja, det är väl det klassiska, Polly och bilar och allting liksom.
Ja.
Ja, men, och det är ju verkligen det som är liksom matfrihet. Att slippa behöva tänka på det. För det är ju det, och jag tänker att många som lyssnar på det här kanske känner bara, men gud, det där skulle aldrig vara möjligt för mig. För att jag tänker på mat hela tiden och jag blir sugen och blir hungrig. Och liksom så här. Så att komma till det här stadiet där man liksom bara inte tänker på det.
Ja.
Det är ju helt fantastiskt.
Och blir då, och läker kroppen, för det är egentligen det det gör. Att man faktiskt får igång energiförsörjningen, så att när energin tar slut i liksom glukosen, då kan man gå över och bränna det lagrade fettet, den här metabola flexibiliteten. Så det är inte, ni som lyssnar, det är inte du som är knäpp eller någonting sånt, utan det här är, det är biokemi, och du liksom behöver läka hjärnan och kroppen egentligen.
Mm. Ja. Ja, nej men, eller hur? Det här är verkligen magiskt. Men vi har en till aspekt på hela sockret. För du pratade innan att det finns de här sammansatta kolhydraterna. Och då pratade du om vanligt bordssocker egentligen. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, det är ju som sagt skillnad. När man pratar om att allting blir socker i blodet, absolut att det blir glukos. Men när vi pratar om att vitt socker då skulle vara farligare än alla andra kolhydrater, då är det ju för att vitt socker består av hälften glukos, som våra kroppar kan använda. Men sen består den också av hälften fruktos, alltså fruktosmolekylen. Och fruktosmolekylen, den är ju väldigt intressant, för den är inte våra celler gjorda för att använda som bränsle på samma sätt som glukosen. Och det är det som skiljer, och det är det också som gör att sockret skiljer sig då mot de andra kolhydraterna.
Ja, du menar att det är mycket nyttigare, för man hör ju på namnet, det heter ju fruktos.
Om vi låter det nyttigt, liksom fruktos. Ja, man skulle nästan kunna tro det, och jag tror faktiskt att livsmedelsindustrin har lyckats få oss att tro det lite grann också. Att frukt är nyttigt, och då borde fruktos vara nyttigt. Men faktum är att våra kroppar är faktiskt inte gjorda för att evolutionärt så har vi förmodligen inte haft så mycket fruktos tillgängligt. Och om man säger då att alla celler kan använda glukos som bränsle, så är fruktosen mycket, mycket svårare för kroppen att använda som bränsle. Så det finns egentligen ett organ då där som tar hand om fruktosen, och det är vår lever.
Och levern har ju inte mycket annat att stå i kroppen, eller hur?
Den är ju ganska busy. Det är liksom, jag skulle nästan säga, förutom då hjärtat, så är ju levern vårt viktigaste organ nästan, att det ska fungera. Och den blir ju väldigt, väldigt överbelastad då när vi får i oss mycket fruktos. Och en lever hos en vuxen människa väger ungefär 1,7 kilo. Och då har du alltså, jämför det, om du väger 70 kilo, då har du 70 kilo celler som kan använda glukosen som bränsle. Men du har ett organ som väger 1,7 kilo som ska ta hand om den här fruktosen. Och om du har barn som äter mycket socker, då har barnens lever kanske bara väger 500 gram eller någonting sånt, och får i sig väldigt mycket av fruktosen. Och då pekar ju väldigt mycket forskning nu på att, där de har sett att stora mängder då fruktos, alltså ett överskott av fruktos, då omvandlas alltså fruktosen dels då till glukos, att det kan användas som bränsle. Men om man inte använder det heller, då omvandlas det till fett.
Så det är levern som får omvandla fruktos till glukos för att kroppen ens ska kunna börja använda det.
Och sen överskottet då till fett också.
Ja, och det lagras ju i levern.
Det lagras i levern, så fruktos har man sett att det driver fettlever. Och det är ju därför barn då kan få fettlever innan de har druckit en droppe alkohol. Det är jättemånga barn som har fettlever nu innan de ens har kommit upp i tonåren. Och de har ju alltså fått en metabol rubbning redan som unga, som man kanske inte ens... Det skedde kanske inte för 100 år sedan att barn blev sjuka på det sättet. Och det tycker jag är ganska sorgligt, eftersom... alltså våra barn är ju oskyldiga, de vet ju inte om det här, men de lever i en värld där det finns socker överallt. Du vet, juicen, sockrade flingor, sockrade yoghurt, där glassen, allt godis, barer och sådär. Och deras kompisar då, som kanske har en annan biokemi, som klarar av att äta det, de är fortfarande friska. Men de här barnen, de drabbas väldigt hårt och får utstå ganska mycket fördomar från vuxna, att de är lata och de borde röra på sig mer. Men egentligen tycker jag att det är vi vuxna som borde ta ett ansvar här och förstå att det är sockret som vi måste minska på oss till våra barn.
Ja, och när det gäller barn så är det väl oftast det är farligt för tänderna, och det vet man, men inte att det verkligen kan förstöra deras inre biokemi.
Precis, och bortsett från massa andra saker, och temat i år på Sockerfria dagen är ju framtidens mat, framtidens hjärna. Så det kommer ju vara några väldigt intressanta föreläsningar där om hur socker faktiskt påverkar hjärnan, och det finns ju forskning nu också som visar att det kan ha lite mer än, du vet, med koncentration, svårigheter och sådär. Allt är ju inte helt klart där än, men det är ju intressanta studier i alla fall.
Mm, det ska bli superintressant att se de föreläsningarna.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja. Mm.
Jag har en liten reflektion där, för att min hälsoresa som ledde mig vidare till att jag lämnade finans- och teknikbranschen och hamnade här som hälsocoach, det började nämligen med att jag slutade med socker.
Ja.
De månaderna, de första månaderna, det var som att dimman lättade i hjärnan. Liksom att helt plötsligt kunde jag bara tänka klart. Det var som att, men nu vet jag vad jag vill. Nu kunde jag liksom uttrycka den här tankarna. Och också kontakten med mitt inre. Så att det var liksom startskottet för mig att hitta vad vill jag faktiskt göra.
Det är många som vittnar om det. Foggy brain brukar det kallas då när man pratar om att de säger att foggy brain bara försvinner.
Ja, så att det var magiskt för mig. Så att det ska bli så spännande att lyssna på mer om hur just det påverkar hjärnan.
Ja. Nej, det är det. Så det är alltså fruktosen då som gör att vitt socker, att man varnar för att det är farligt, för att det metaboliseras i levern och det kan då öka risken för fettlever om man liksom intar det i för stora doser egentligen.
Mm. Och det vet vi ju nu att i läsk är ju fullproppat, alltså flytande socker är ju bland det värsta.
Ja, men jag tror att av allting som har hittats på nu för tiden så tror jag faktiskt att läsk är det sämsta av det alla, för då dricker du i det socker. Och det vet ju alla att det är ganska lätt att dricka en liter läsk om man är törstig. Alltså det är inte svårt. Så att jag tror att man får inte i sig den mängden socker bara genom att äta, för att man orkar inte det. Utan det är just att dricka det som går så otroligt lätt. Mm. Och i USA då, så sötar man ju mycket läsk och så här just med ren fruktos, för att det är billigare. Och det är förbjudet här i EU då, så att här är det ju vanligt socker. Men jag tror att det är därför också USA kanske har drabbats väldigt, väldigt hårt då utav metabola rubbningar.
Mm. Men det här med att mäta sitt blodsocker, det är ju en bra idé. Det kan ju ge en jättebra fingervisning om den metabola hälsan. Berätta, hur går man rent praktiskt tillväga?
Men man kan ju göra det på två sätt. Antingen så kan man köpa någonting som kallas för en CGM. Och det är en sån här kontinuerlig glukosmätare. Och det är en liten knapp som man sätter in i armen. Och sen laddar man ner en app. Och jag gillar ju den, för den är ganska smidig. Den håller i 2 veckor. Och då duttar du bara appen på den här lilla knappen. Och då får du ju kurvorna, alltså de senaste timmarna egentligen sen du mätte förra gången. Och då får du ju ganska snyggt liksom att se vart ligger jag någonstans. Och man kan även få ut lite rapporter, du vet, har jag legat inom ett visst intervall, har jag legat utanför det och vad är medelblodsockret de här 2 veckorna. Så den är bra, den kostar ungefär 700 kronor för 2 veckor. Så det är inte någon, det är en ganska bra investering skulle jag säga. Sen kan du naturligtvis köpa en blodsockermätare och sen sticker du dig lite i fingret och mäter med sticka. Och det går också bra. Men jag tycker att det intressanta värdena, det är vad har jag för blodsocker på morgonen när jag inte ätit, alltså fasteblodsockret. Sen tycker jag det är intressant att se var är högsta toppen så att säga. Var är högsta toppen? Och den kan ju inträffa efter en timme eller efter lite innan en timme. Så att man måste mäta nästan en gång i kvarten med sticka för att hitta toppen. Och sen vill du veta när är blodsockret nere på samma nivå som det var när du vaknade. Så det är liksom de mätpunkterna som är intressanta. Och det får man ju bara med en CGM, så duttar du ju bara och så får du hela kurvan. Medan gör du det med blodet, då måste du ju mäta en gång i kvarten, kanske under 2-2,5 timme.
Och sticka sig i fingret.
Men det är ju så lite blod, så att jag har gjort det många gånger också. Så det är inte jättefarligt, men lite joxigare skulle jag säga.
Jag har en sån där hemma. Jag har gjort det förut, så man fick med sig 2. Så att jag har en kvar. Ja. Och så sa jag det här innan vi började spela in. Men då fick jag lite ångest. För då sa du att nej, men då ska du passa på att belasta kroppen.
Precis.
Så jag sa för att se hur väl den fungerar.
Ja, så att jag kanske då en dag byta ut min köttfärs på morgonen till havregrynsgröt. Och
lättmjölk med en banan. Det brukar ju mina kunder som går blodsockerutmaningen få äta om de vill. Och det är en väldigt intressant frukost faktiskt. Och just den här bananen, lättmjölken och havregrynsgröten.
Ja.
Det är inte alla, men väldigt många får verkligen, verkligen höga toppar. Och har man då inte lika en jätteeffektiv förmåga att använda all den här glukosen, eller att man har ett stillasittande jobb som de flesta av oss har, att man äter och sen sätter man sig någonstans, då ligger man med höga blodsockernivåer under väldigt lång tid. Många får inte ner det till lunchen ens. De får knappt nere på hela dagen.
Mm. Det där är faktiskt, om alla skulle testa sitt blodsocker, då skulle det nog se annorlunda ut.
Ja, så det tycker jag, det är en sån här frukost som, ja, men man tycker ändå att det är nyttigt, eller hur?
Ja, men hur? Havregrynsgröt. Det är ju många som kommer och berättar med stolthet för att man tänker att frukosten får jag i alla fall till. Jag äter så nyttigt, jag äter havregrynsgröt. Ja. Men sen så är det just, det har jag ju hört förut också, att det är liksom väldigt många som reagerar extremt kraftfullt på just havregrynsgröt.
Ja. Och jag tycker liksom, det är inte havregrynsgröt i sig då, men det beror ju lite på vad man ska göra. Om du tränar till ett maraton eller om du ska åka Vasaloppet och du vet att nu ska jag ut och träna i flera timmar eller göra någonting, det är klart att ät lite havregrynsgröt, för då behöver ju kroppen energi. Men om man bara som vi lever, att man ska sätta sig ner och sätta sig framför datorn, då är det ju näring kroppen behöver. Vi behöver ju liksom lite mer protein då och fett. Inte ren energi egentligen.
Nej, alltså det är lite roligt för att jag tänker på Gunde Svan mycket när jag tänker på havregrynsgröt. Han gjorde ju reklam för det på något sätt och han åt det liksom. Och jag bara, ja men om man är Gunde Svan och är ute i skidspåret hela tiden, men då är det kanske en bra idé. Men vi andra då som äter frukost och sen sätter oss i bilen eller bussen och sen sätter oss framför datorn och sen liksom bara det här eviga stillasittandet.
För, det är så skillnad.
Vi gör inte
alltså
av den energin.
Och jag vet ju Jonas Kolting ändå som tränar så mycket. Han äter ju inte heller havregrynsgröt och sådär. Han har ju ändå, måste man ju säga, varit en väldigt uthållighetsidrottare.
Ja, och jag tänker liksom, precis som Gunde Svan fått lite protein i sig där. Hur långt hade han kunnat gå då?
Ja. Så det är liksom, det är inte livsmedlet i själv liksom som är farligt, utan det handlar ju mer om, ja men, behöver äta just det om du lever så här. Men om jag skulle åka skidor en hel dag, jag kanske skulle äta lite mer kolhydrater den morgonen, absolut, för att orka.
Mm. Så, men du pratar det här om att man ska mäta sitt blodsocker efter och samband med att man har ätit. Hur ska man tolka resultaten man får? Vad är liksom en okej kurva?
Ja, men när du vaknar på morgonen, då ska blodsockret ligga ungefär mellan 4-6 millimol per liter. Men kom ihåg då att 6 i gränsen för prediabetes. Så det här är ju riktlinjerna från Socialstyrelsen. Eller
5,5 om man var i USA.
I USA. Så jag kan nog säga att jag tycker nog att man ska helst ligga under 5,5 och helst runt 5. Men då ska man ju komma ihåg att ett fasteblodsocker är ganska momentant. Det räcker med att du har sovit dåligt, att du har en infektion i dig, att du kanske åt för sent kvällen innan. Då kan man ha ett högre fasteblodsocker.
Eller stressad.
Så det är inte så att man ska tolka, lägga in allt bara för att man har lite högt fasteblodsocker. Men ish, liksom, när man är i balans och sådär så...
Och i längre perspektiv. Kanske inte bara en morgon, utan man får mäta...
Mäta det över tid under kanske 2 veckor så är det en indikation. Om fasteblodsockret hela tiden ligger 5,8-5,9, då är det ju lite högt. Medan ligger det runt 4,8-5,1 liksom 5,3, så vet man att där ligger det bra. Och då brukar man ju säga som en tumregel att man ska helst inte få en stegring på mer än 2 enheter. Så för enkelhetens skull, om du har 5 när du vaknar, vilket är ett väldigt bra, helt okej blodsocker, då ska du efter frukosten, din högsta topp ska egentligen inte vara mer än 7. Det är liksom inte farligt om du någon gång får högre. Men liksom om du vill ha den här jämna energiförsörjningen och inte få de här dipparna, då ska du helst inte ha mer än 2 enheter. Och det, du får in en del glukos i det alltså, så det är inte så att man behöver nolla det på något sätt. Men man kan verkligen se att äter man 2 rostade brödskivor och lite havregrynsgröt, då är man uppe i mer. Och det är inte farligt i sig om man gör det någon gång. Jag menar, om kroppen är frisk och får in det så klarar den ju det. Men man kan få blodsockerfall och andra grejer. Men om man gör det över tid och aldrig får in det,
och bara fortsätter belasta och belasta och belasta.
Och 2 timmar efter, då ska helst blodsockret vara nere då på ungefär 5 igen, ish.
Men om man har då, om man får högre, betydligt högre än 7, ska man då tolka det som att, ja, att man antingen har man ätit för mycket kolhydrater, socker i den måltiden, eller ska man också tolka det som att jag också har en försämrad metabolism, eller är det bara det här metabolismen som är problemet då?
Det är inte kroppen som är det intressanta, utan det är förmågan att få ner det, alltså få in det. Så att alla vi, oavsett om vi är friska eller inte, om vi klämde i oss rejält med glukos, att säga, så är det klart att vi skulle få ut det i blodet. Så det är inte farligt i sig. Utan det farliga är om vi inte får ner blodsockret, alltså vi får inte in det i cellerna. Och om vi åt då jättemycket glukos och 2 timmar senare, då har ni ett bra blodsocker eller nästan ett lågt blodsocker, för att ni är väldigt insulinkänsliga. Ni har fått in det snabbt. Medan jag ligger kvar på 8 liksom hela dagen. Då är det ju farligt för mig, men inte för er.
Men jag tänker också att man får se det i ett längre perspektiv, för att det kanske inte var farligt här och då idag, den här måltiden, för att just nu så klarar jag av att ta hand om det. Men om jag konstant äter måltider som låter blodsockret sticka iväg så här, så kommer det ju på sikt antagligen att slita på systemet. Det kommer bli trubbigare och trubbigare och trubbigare.
Som jag med dag efter dag, jag börjar med havregrynsgröt, kör en stor pasta till lunch och så en poly på eftermiddagen, eller en påse poly på eftermiddagen, och sen så
pasta igen, eller pizza, eller bröd,
pizza
och
till
allt,
kvällen.
Då har man ju belastat liksom systemet hela tiden, eller väldigt mycket mackor och sådär.
Och så dricker man läsk på det liksom, så är det toppen på.
Ja, så att det liksom, man ska inte liksom, om man tittar liksom på sitt blodsockervärde, så tycker jag det är viktigt. Det är väldigt viktigt att se när får man ner blodsockret, för det är egentligen det som är det intressanta. Och där kan du ju också, tycker jag, där har du en fingervisning om du vill jobba lite mer med periodisk fasta. Då får du faktiskt en fingervisning av när det är dags för dig att äta. För att jag skulle nog inte äta, om mitt blodsocker fortfarande låg på 7-8 efter en och en halv timme, då skulle inte jag äta, för det är ju tecken på att det finns ju redan energi i systemet. Kroppen håller på att ta hand om det fortfarande. Så äter jag nu, då är det ren lagring. Då är det ännu jobbigare för kroppen att börja använda det. Men om jag istället skulle ta en promenad och vänta en timme, och då helt plötsligt har jag blodsocker på 5, då vet jag att nu finns det utrymme för kroppen att börja ta hand om det jag äter egentligen. Så att det är ett bra sätt att styra dina fasteperioder.
Ja, men verkligen. Och då blir det ju också viktigt att börja äta på ett sånt sätt så att man står sig, liksom, så att man inte verkligen blir också hungrig.
Precis.
För att jag menar, kroppen ger signaler om hunger också när den inte har fått den näring den behöver. Eller hur? Så det är ju inte, liksom, det är inte bara när blodsockret sjunker, utan det handlar ju också om att kroppen behöver ju näring. Det kommer den ju också ropa efter. Och jag tänker på det här med, vi vet att protein har en särställning i det, att kroppen
skickar
ut. Det finns
ju forskning som visar nu att alla liksom djur äter tills de får sitt proteinbehov tillfredsställt. Det vill säga, är det inte tillfredsställt så fortsätter man äta. Och då är det ju smart att börja liksom med proteinet för att på morgonen, för då har man ju gett kroppen ändå en dos protein så att den blir tillfredsställd.
Vi har ju redan börjat snudda vid vad man ska göra då för att slippa de här blodsockersvängningarna och få ett bra blodsocker och läka sin metabolism. Men jag tänker ändå att vi ska stanna lite längre vid det. Så vad behöver man göra?
Man behöver först och främst tänka att man ska tänka näring och inte energi. Om de här 36 biljoner cellerna som vi är uppbyggda av, som är en kropp, de är alltså egentligen bara uppbyggda av fett, protein, mineraler och vatten. Alltså cellerna byggs inte av kolhydrater, utan det är energi som såklart också behövs. Men att bygga en kropp, då krävs det fett, protein, mineraler och så består de ju av vatten. Och då när man ska tänka näring, så ska man ju tänka, ja men, om det är det man bygger en kropp på, då är det det vi behöver äta i första hand, så att det, liksom, det behovet blir tillfredsställt. Så jag har sett att börja dagen med liksom en relevant mängd protein egentligen. Och där kan det skilja sig naturligtvis lite beroende på vem man är och kroppsform och sådär. Men att inte bara bygga hela frukosten bara på ren energi och inte så mycket näring. Så om man har svårt liksom att äta riktig mat, så är ändå kanske man vill ha ägg liksom, eller brukar vara bra. De som äter mjölkprodukter kan ju kanske äta kvarg, är ju ganska proteinrikt och sådär. Men sen kan man ju gå lite mer hardcore. Det är ju en vanlig sak att man äter lite rester från gårdagens middag. Och...
Eller hur? Det där brukar vi ju verkligen banka in, att frukost, det är bara namnet på dagens första målmat.
Ja.
Det kan vara vilken mat som helst, eller hur? Att man vänjer sig vid att det kanske inte... För går man på sån här typisk frukostmat, då är det ju ofta, det är bröd, det är juice,
det är granola,
ja, müsli och annat.
Och sötade yoghurt.
Frukt och bär och liksom, ja.
Och jag vet inte om det är någonting i västvärlden, men jag var ju runt och reste nu i augusti i Asien, i Korea och i Japan. Och där äter de ju mat.
Eller hur?
Jag åt små, de hade liksom på 7-Eleven så hade de små grillspett till frukost. Så kunde man köpa liksom, och det kostade bara 12 kronor. Så fick man några grillade spett. Vilket var jättegott. Så att, jag vet inte om det är alla här i Europa. Men det finns ju andra delar i världen där man absolut inte äter frukost på samma sätt. Helt klart. De äter, åt mycket små sopp. Också.
Ja, men eller hur? Alltså, jag glömmer aldrig när jag och min man var i Tokyo och bodde på hotell där. Ja. Och hotellets liksom, ena sidan av frukostsalen, det var ju den vad heter det, internationella frukosten. Ja. Eller hur? Visst heter det så? Kontinentala frukosten. Och då var det ju bara, det var bröd och gifflar och man kunde göra sin egen pannkaka och våfflor. Ja. Och det var sötade små yoghurt där och det var liksom sylt och liksom så här. Och sen så på andra sidan, ja, men det var ju fisk och det var soppa med grönsaker och det var så här syrade, fermenterade
Precis.
Grejer. Alltså man bara, men vilken enorm skillnad.
Ja.
Det är ju bara, och det visar ju tycker jag, det är bara en vanesak.
Ja.
Och det måste jag vittna om. För att Victoria, du vet ju, jag, ja, efter att jag bytte ut min gröt efter massa år så bytte jag till en smoothie bowl med härlig hemgjord granola på. Och det var ju fullt med bär och ja, men den var ju så gosig och god liksom. Och jag har ju den här historiken av att jag gillar söta saker och så. Men för mig krävdes det ju bara att jag provade en annan frukost. Och jag trodde aldrig att jag skulle falla dit på köttfärs.
Nej.
Liksom. Men så att prova.
Och köttfärs är gott på morgonen.
Ja.
Jag tycker att det är varmt. Jag brukar liksom steka upp den faktiskt med lite, det låter ju härligt, med lite kanel och kardemumma.
Aha.
Så att det blir lite så här, och alltså lite, alltså, ja, den touchen är jättegott.
Ah. Mm. Och jag brukar tipsa också om att ha lite buljong om man vill ha lite så här mer såsigt. Sådär.
Mm. Ah. Jag kan ju steka den med lite banan. Och det har jag ju märkt att många barn gillar också. Så stekt köttfärs med lite stekta bananskivor i.
Vilket bra tips.
Mm. Och vet ni vad jag testade? Nu går jag igång här. Nej, men jag testade lite melon på. Lite fetaost och melon. Det tyckte min dotter var supergott.
Det låter ju också jättegott. Mm. Så det finns liksom, testa. Ibland brukar vi göra hamburgare. Och liksom vi gör rejält med hamburgare. Sen så brukar vi ta en hamburgare och så använder vi den som en macka nästan.
Ja,
att jag lägger på lite ost och lite grejer och lite tomat och sådär. Och så äter jag det som en macka.
Köttmacka.
Ja, ja, en
och köttfärsbiffar, det är ju så smidigt. För att jag tycker det är ju lätt att äta både varmt och kallt.
Ja.
Så det liksom, behöver man ha med sig typ till jobbet och så här, då kan man göra det. Och man kan sitta och precis äta dem med fingrarna som en macka. Också.
Ja.
Så att det är smidigt och det känns som att ju fler jag pratar med som börjar äta köttfärs till frukost tycker jag att det faktiskt är något rent magiskt i det. För man, det är som att det verkligen sätter tonen för resten av dagen. Att man blir så himla stabil på ett sätt som man inte har upplevt tidigare.
Och man står sig väldigt länge faktiskt, förvånansvärt länge, tycker jag inte.
Jo. Det måste ju vara den här mixen med protein och fett, liksom att perfekt balans. Och sen så just köttfärs är ju så lätt att variera i oändlighet också.
Ja, så nu har vi pratat om frukosten och att framförallt prioritera protein och fett till den.
Ja, och sen att inte småäta. Det är liksom, försök ät mer egentligen den när du äter.
Mm. Eller hur? Och då blir det viktigt att liksom måltiderna komponeras på ett sånt sätt så att man verkligen står sig ju.
Ja, och var inte rädd för att prova. Jag säger så här, jag följer verkligen ingen diet. Och liksom, ibland känner jag för att äta lite bönor eller linser, då gör jag det. Liksom, så att, jag följer ingenting. Men däremot så tycker jag att man kan våga testa lite grann och se, äter den här frukosten, är jag hungrig direkt då? Nej, men då har jag sett att jag är verkligen mycket, står mig mycket bättre på en annan typ av frukost. Och då väljer det i första hand. Men sen om jag bor på hotell eller gör någonting, det är klart att jag kanske äter en äggröra med lite bacon eller någonting sånt där.
Ja, men eller hur?
Istället, och tycker det är jättegott. Så att jag tycker det är viktigt att inte låsa sig för mycket vid att man måste göra samma, om man inte vill alltså och gillar det. Men småätningen är ju en ganska viktig del i det här. Och sen att, som jag har sett, som jag tycker är extremt viktigt, som man kanske inte pratar lika mycket om, och det är att ät inte för sent. För att kroppens metabolism är ju gjort så att den ska vara ganska aktiv, hög på dagen, för det är då vi äter, vi rör oss och vi behöver den. Men sen ska den gå ner och kroppen ska göra andra saker på natten. Och klämmer man då i sig ett jättemål 10 på kvällen, då har jag sett då när jag mäter med min Oura-ring att jag får nästan 15 slag högre puls.
Eller hur? Samma här.
Och det går på högvarv hela natten. Det blir liksom inget bra.
Mm. Och jag brukar också säga det, just när det gäller småätande och ätande på kvällen, att är man hungrig på kvällen efter middagen, eller om man är hungrig på eftermiddagen, ja, men det är bara ett tecken att man har ätit för lite på huvudmåltiderna.
Ja, och suget försvinner när man äter mer på dagen. Så att alla som har jättemycket sug på eftermiddagen, kvällen, du vet att hela kvällen går åt till att man småäter. Jag tycker testa med, håll inte på att fasta liksom bort frukosten eller någonting sånt där. Utan tvärtom, börja äta mycket, mycket mer till frukost. Liksom, prova köttfärs eller någonting sånt där. Och så äter ni mycket till lunch. Och då kommer ni märka att man är inte lika skåpätarbenägen.
Nej, det där tycker jag också är ett bra råd. För mycket så här, när man ska fasta, då bara så här, men det är så lätt att bara hoppa över frukosten. Ja. Men då blir det så himla lätt att allt liksom bara skjuts fram och sen hamnar man där på kvällen och man är inte mätt och nöjd. Nej. Och då blir man liksom tvungen att äta någonting då. Och apropå att man ser på sin Oura-ring att man inte...
Att har du också sett att din
sömn... Ja, att min sömn störs av om jag äter mat för sent. Men också när jag har haft en sån här CGM blodsockermätare, då ser man ju också hur liksom blodsockret, det har bara hållit på och svajat under natten. Vilket det inte gör när jag äter som jag vet att jag ska liksom.
Och sämst, och nu säger inte jag att man aldrig ska göra det, men sämst märkte jag, vet, i somras, om man åt sent och dessutom drack alkohol, då fick jag verkligen extremt dåliga värden. Alltså, och det har ändrat mitt sätt faktiskt att leva. För jag vill inte ha så dåliga värden liksom varje fredag och lördag. Det
jag tänker
inte.
Med din prestation och allt du har igång, Eva, så förstår jag att du prioriterar det.
Jag är jättedisciplinerad. Är det någonting jag är disciplinerad med faktiskt, det är min sömn. Och folk brukar säga att jag är som en pensionär och tycker att jag är lite tråkig. Och det kanske jag är på ett sätt, men jag tycker inte om att vara uppe sent. Jag vill inte äta sent och jag vill inte vara uppe sent för att det stör min rytm. Och jag tror att det stressar kroppen om man diffar för mycket. Liksom att man ibland är uppe till 2 och ibland lägger man sig 10. Utan att försöka hålla liksom rätt, en samma hyfsat hela tiden, det gör att kroppen också då blir trygg och man känner sig mer pigg då på dagtid.
Mm, ja, men jag tror också mycket på, och jag tror absolut att för många kan fasta vara bra, men att först och främst få i näringsintaget och faktiskt hitta de här jämna måltiderna, för det blir lugnande för kroppen också.
Börja med det. Har en problematik och en historik av att du alltid har skåpätet, då är det kanske inte det bästa med att bara börja hoppa över måltid. Då skulle jag säga, börja ät frukost, lunch och middag och ät rejält och se till att suget egentligen försvinner under någon månad innan du gör någonting annat.
Mm. Jättebra råd. Sen har vi ju det här med rörelse också, och träning.
Verkligen, och jag är den första att säga att jag trodde träning var bara att gå till gymmet och liksom jag kunde ta bilen till gymmet och rulltrappan upp till trappmaskinen liksom och stå där i 40 minuter och sen ta bilen hem. Men jag har verkligen förstått nu att är det en energiförgiftning man lider av, att man har för mycket energi i systemet, då måste vi måste bli av med det, vi måste röra oss mer. Och då handlar det inte om att man måste springa på ett gym, utan jag har sett att allt räknas. Allt. Till att jag inte liksom säger till Martin, kan du hämta det där, utan jag gör det själv. Varenda steg räknas.
Ja, och man behöver inte springa maraton.
Ingenting, utan jag har sett sån skillnad bara genom att att orkade vi att gå lite upp för trappan och hämta de här grejerna och inte liksom säga kan du göra det upp mig och gå en gå en kvart efter lunchen, då har du bränt den glukosen du ätit. Gör 30 knäböj efter lunchen. Så alltså all rörelse.
Mm, jag berättade ju här innan vi började spela in att vi har ju två små hundar hemma och jag har mitt ansvar i morgon- och lunchpromenaden och sen så mina barn delar på kvällspromenaden. Men nu börjar jag ju tänka att den kanske jag ska ta tillbaka. Jag behöver den också efter middagen. Men då sa ju du Lotta att det behöver ju barnen också. Ja. Så jag får väl kanske unna dem.
Aha. Sen kan man ju gå.
Eller man kan gå tillsammans också.
Ja, och man kan gå utan hund.
Man kan gå utan hund.
Det finns många lösningar.
Det kan man göra. Nej, men rörelsen är, det går inte nog att liksom och tänk så här, av alla världens läkare och forskare så finns det ju ingen som säger att det inte är bra att röra på sig. Alltså om man kan säga en enda gemensam nämnare i vad alla är överens om, så är det väl faktiskt att motion är bra och att just vitt socker inte är bra. Det är väl det som skulle kunna ena hela hälsovärlden.
Mm. Och muskelmassa.
Och muskelmassa behöver vi.
Mm. Ja, så att det finns ju ändå en poäng i att gå till gymmet, eller man behöver ju inte ens vara på gymmet. Nej. Men det här att liksom att ändå bygga lite muskler, för musklerna är ju också jätteviktiga i hela den här metabola hälsan.
Det är inte dina fettceller som kräver energi. Det är ju muskelcellerna. Så ju mer muskler du har, desto mer celler har du ju som kan suga åt sig glukosen.
Ja, eller hur? Ja, jag ska inte gå igång nu på muskelmassa också. För att jag skulle kunna prata 3 timmar om det. Men ska vi prata lite guilty pleasures då,
ja,
Eva?
Det kan man ju ha. Och guilty pleasure är ju, det behöver inte vara förknippat med mat. Det kan liksom vara att man gör andra saker som man vet att det här är inte kanske högintellektuellt, att man ligger och tittar på Kardashians en kväll. Och det är lite så här guilty pleasure. Men i samband med den sockerfria dagen så har vi släppt en kokbok som heter Sockerfria guilty pleasure. För jag får ganska ofta frågan, men hur njuter du då om du inte äter socker? Och då tänkte jag, men hur njuter jag då? Och så kom jag på, nej men jag njuter jättemycket av god mat som inte innehåller socker och sådär. Så att det finns någon, inte fördom, men det finns en grej att man kan bara njuta med socker. Och jag och Babben, vi låg en kväll på hennes sommarstuga Gotland och tittade just på Kardashians. Och då åt vi rökta laxfenor till i en liten påse, vilket är extremt gott. Och det var då vi myntade uttrycket, det här är ju vårt sockerfria guilty pleasure, sa jag och Babben. Och då började jag fråga andra personer, vad njuter du av då när du inte äter så mycket socker? Och då fick jag jättefina recept och kommentarer och grejer. Och så tänkte jag att det här vill jag sammanställa, och så att man får nästan som en tröstbok att det går att njuta. Liksom njutning sitter inte i mängden socker. Och jag brukar säga på skoj att i den här boken då går näring och njutning hand i hand.
Mm. Nej, men all respekt till det. För att jag menar, om man nu känner att nej, jag vill slippa vara slav under sockret.
Ja, liksom. Men man vill ändå sitta ibland och göra och vara med. Ja. Och då kan jag säga att Peter Martin är med i den här. Och han har ju ett fantastiskt sockerfritt guilty pleasure. Och jag kan säga att det är en beef jerky. Och det är den här perfekta kombinationen av salt och proteinet och lite fett. Så när vi skulle fotografera det, då sa Martin så här. Nu ska vi ha en stor hög med beef jerky, hade han sett framför sig. Och så gjorde vi det. Och så åt vi upp allting innan vi ens hade börjat lägga upp det. Så vi fick liksom göra en ny dag efter. Alltså det är väldigt, väldigt gott med beef jerky. Så det är, om ni köper boken, alltså testa det. För det är perfekt att sitta och äta lite och om man vill ha det mysigt.
Och var hittar man boken då om man känner att det här är något för mig?
Ja, men dels så kan man ju förbeställa den då. Då kan du gå in på www.elitista.se. Men den kommer också säljas på den sockerfria dagen naturligtvis. För att där säljs den fysiskt.
Mm. Och vill du berätta lite mer om vad händer på årets sockerfria dag? För du anordnar ju ett event den dagen.
Ja, det kommer bli en fantastisk dag. För att vi vill verkligen med den dagen uppmärksamma och ge mer kunskap hur socker och processad mat faktiskt kan påverka vår hälsa, både fysiskt och psykiskt. Så portarna slår upp klockan 14.00 på Convendum då på Fleminggatan 18 här i Stockholm. Och där har vi massa jätteroliga partners som kommer ställa ut. Och det är allt från For Real Food som kommer visa hur man kan njuta av brödfri pizza till rödljusterapi. FunMed kommer slå där. Det är väl en 20-tal utställare. Och 17.00 så slår vi upp portarna. Och då, eller inte slår upp portarna, då startar eventet. Och det här är riggat för att man ska kunna se det online. Så det är egentligen ett digitalt event. Men vi har folk där fysiskt på plats. Och då har vi föreläsningarna då mellan 5 och 9 på kvällen. Och då blir det väldigt, väldigt spännande talare. Där vi kommer prata om mycket om hjärnhälsa och framtidens mat, framtidens hjärna. Och allting spelas in. Så kan du inte vara med hela kvällen så får du en länk dagen efter eller någon dag efteråt. Och då får du hela eventet. Och det är jag och Babben då som är moderatorer för det här.
Ah, så man kan liksom köpa en biljett, en online-biljett. Och sen så kan man ändå se det i efterhand.
Oh ja, mm. Och det gäller alla som har köpt en biljett. Även om man är med fysiskt så kanske man vill ha länken. Och vi behöver verkligen dig på det här eventet. För att jag tror att det är viktigt att vi konsumenter faktiskt nu visar vad är det vi vill ha. Vi har mycket mer makt än vad vi tror. Om vi köper mat som är bra för oss, som är näringstät och gör gott både för den yttre miljön och den inre miljön, då kommer vi få mer av det.
Mm, absolut. Och vi har ju fått en rabattkod, eller hur?
Ja, så med koden halsosnack 15 så får ni 15% rabatt. Och vi skulle bli så glada om ni är med oss. Om ni har möjlighet så kom på plats. För det kommer bli en fantastisk dag. Men har ni inte det så köp en digital biljett. Och överskottet går till kostfonden.
Det är jättebra.
Och du sa ju också att man kan ju vinna fina priser också.
Ja, det kommer lottas ut jättefina priser, verkligen. Alltså, det är många partner som har gett jättefina priser. Allt från kosttillskott till andra saker. Faktiskt en liten så här kroppsmätningsmaskin kommer lottas ut som man kan ha hemma.
Ja, vi alla sitter och bara, den vill vi ha. Vill alla vinna den?
Ja. Nej, men Lotta och jag kommer vara där, ja. Eller hur? Ja. Så det ser vi fram emot, ska bli jätteroligt. Så tusen tack Eva. Du gör ju ett fantastiskt jobb med att sprida den här kunskapen. Tack för att du kom till podden idag och berättade så detaljerat. Jag hoppas verkligen att fler och fler förstår poängen. Och har man själv fattat det här så kanske man som sagt vill sprida det här avsnittet till flera. Familj, nära och kära som man bryr sig om och verkligen vill ska få behålla hälsan så länge det bara är möjligt. Så tusen tack Eva.
Men tack själv, jätteroligt att vara här.
Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.